Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej och välkomna till Keeping Up.
Välkomna.
Stängde du av din AC nu? För jag gjorde det och för att det inte ska brusa, men det blir så varmt på en sekund.
Det är ju något sorts rekord. Det är 38 eller 37 grader varmt här där vi bor idag.
Det var ju för Bell såg på tv, hon bara, it's gonna be 90. Jag bara, nej men det är inte 90 grader. Det är inte så de räknade. Ja. Hon bara, men mamma, det är som i bastun på Gotland.
Ja, ja men det känns nästan så. Det är ju långt över 90 här borta. Men, ja, men jag här håller ju mig inne framförallt för att det är ju, jag håller på och målar våran källare.
Ja, du gör det. Men målar du källaren i morgonrock?
Nej, men jag har... jag har målat källaren. Och så nu så tog jag en dusch då, för jag hade färg överallt.
Alltså,
färgen köptes för 6 veckor sedan, precis när det blev lockdown. För då tänkte jag verkligen att nu passar jag på att göra det här projektet. Som jag har tänkt på i ett år, men som inte har blivit av. Köpte den här färgen, ställde fram den, har inte tagit undan den heller, för jag vill ju att den ska stå där och påminna mig och göra att jag blir lite stressad så jag faktiskt tar tag i det.
Det är så roligt att man ändå har strategier.
Tog ju ändå 6 veckor, det är ju sjukt alltså.
Men då undrar jag, vad fick dig idag när solen skiner, världens härligaste idag? Det här var första dagen jag kände, gud jag kanske ska bada ute i poolen.
Det är ju för varmt. Jag låg faktiskt en stund vid poolen, eller satt vid poolen på morgonen idag. Men det blir för varmt. Det är också så här, här sitter jag blir för stressad för det. Jag är hemma, jag tänker på just då, det är kanske den bästa motivationen är att sitta och inte göra någonting. För jag blir så stressad av det, då måste jag göra något. Mm. Men det är någonting väldigt, man mår bra av att göra såna här små projekt hemma. Mm. Att det blir klart, att man ser att man gör något som blir fint och man gör det själv. För ofta när vi har målat om har vi kanske tagit in någon målare för att det finns inte tid. Man har barn, man har jobb. Alltså det går inte att ställa sig och måla.
Men sen är det ju så kul att måla.
Men det är ju väldigt kul. Nu är ju Filip här hela tiden så att då delar vi upp barnen 50-50 just nu. Då har man ju plötsligt så mycket tid. Då kan man göra sånt där.
Gud vad skönt ändå att du har lite barnfria dagar i karantän. För det har man ju, alltså om man bor ihop hela tiden. Vi har ju aldrig det, Jenny. Nej. Alltså särskilt nu. Alltså förstår du? Jag har varit med dem nonstop i 5 veckor nu.
Börjar du bli trött på eller vilken dum fråga. Hur trött är du på karantän?
Nej men vi sa ju det nu. Alltså idag har det kommit så här heatwave till LA. Det är fredag och... Nu hade ju man ju...
Man är så sugen på vinet.
Ja, man är så sugen på vinet. Klockan är 3. Nu hade man ju så här... börjat göra planer. Ska vi åka ner och ta en drink på Beverly Hills Hotel som ligger jättenära här? Eller ska vi kanske åka till Malibu? Sitta vid stranden där, vid havet och äta middag. Det finns ju så otroligt mycket ställen att åka till här. Och sen är man bara, nej, vi ska sitta här.
Ja, men det är ju inte så dåligt heller att sitta hemma.
Nej, alltså, det är jag klagar inte också. Och jag tycker det är bra. Alltså, tro mig.
Alltså, man känner väl ändå att den börjar, att man är påverkad, att man blir lite tokig. Alltså, jag känner att jag är en ganska, har ett ganska stabilt psyke. Att jag är en ganska glad person. Jag är inte deprimerad i alla fall. Men man känner att man börjar bli lite knappar. Förstår du vad jag menar?
Gud, ja.
Ja, att man blir väldigt upprörd över konstiga saker. Små saker. Det finns alltså en irritation. Någonting som bubblar. Vad har Zev gjort? Men alltså han är ju så fin. Han är faktiskt helt fantastisk.
Du får berätta.
Så positiv och fixar och donar. Och jag är så glad att vi är tillsammans i det här. Dock har det ju till och med börjat skava mellan oss kan jag känna. Att jag har något behov av att vara för mig själv mer än honom. Att han tycker att vi ska vara tillsammans hela tiden och att jag då alltså verkligen sköttar undan honom. Att han måste vara någon annanstans. Det här har ju lett till lite konflikter.
Jo, men han går efter dig om du går in i köket och ska ge te. Då följer han med, typ lite så.
Hello!
Och då tycker du att han... Och det, då ska han hälsa på dig i köket.
Då vill han vara där.
Men då tycker du att han ska stå kvar.
Var sitter jag och jobbar, då kan han sitta där. Och det är ju jättehärligt, och det brukar ju funka. Men nu, när man har det här livet 24-7 och inne på vecka 6, då är det ju lite mer frustrerande kanske. Men utöver det tycker jag, även när man pratar med folk i Sverige, det kan jag känna verkligen att det finns en frustration i våra samtal. Känner du där? Att jag är så trött på att prata om Sverige versus USA. Vem gör rätt i coronan? Så här gör vi, och hur kan de göra så? Gud vad sjukt, och nu är det Tegnell och Trump är knäpp. Och att man, liksom, man är så trött på...
Nej, men man är så trött på samtalsämnet. Ja. Men trots det vill jag ändå prata lite om det här idag i podden.
Ja, men är man inte trött på liksom vem som pratar om vem som har rätt eller fel? Ja. För att, vem fan vet? Vi vet ju inte. Vi har ju inte något protokoll... Alltså, vi har ingen aning.
Nej, men läste du det där från Viktor Bartkron på Expressen? Han skrev om läget i Sverige idag på ett ganska intressant sätt, som jag kände att det är lite där vi står, för vi är ju här.
Ska du bli det här Sverigesamtalet som jag säger är så frustrerande?
Ja, ja, du vet, nu ska du få det. Ja. Eat it.
Tack.
Take it.
Tack.
Ja, men jo... För att imorgon ska vi åka till stranden, eller hur? Mm. Och jag hoppas att ni följer med. Men det känns ju ändå som att det är första gången jag kan förstå lite mina svenska kompisar resonerar. För att det känns som att även om det är lagligt i Santa Barbara och man åker en och en halv timme och det är den enda stranden som är öppen, så känns det som att man ska ut och festa utan föräldrarnas tillåtelse. Att man egentligen gör något dumt fast det är typ okej. Okay. Mm. Och då förstår jag att i Sverige är det så hela tiden. Att de säger så här att allt är öppet, ni får göra saker, men det triggar igång en märklig stämning när det ska handla om shaming. Alltså, vem var på Sturehof igår? Mm. Vad ska du göra? Vilka kom hem till er? Och då tyckte jag ändå Viktor Bartkron, vad heter han så på Expressen, du vet? Journalisten. Han skrev faktiskt så här: just nu likställer jag Sverige med det de håller på med. Det håller på att bli ett hederskultursamhälle. Även för den som i grunden uppskattar den svenska friheten under ansvarlinjen är det svårt att bortse från att den håller på att skapa ett rejält vi- och dom-samhälle. På ena sidan har vi de dekadenta egoisterna och på andra sidan har vi de angivarna. Ja. Alltså att man... förstår du?
Ja.
Och dessutom finns något annat som bubblar lite under ytan här. I grannländer där man faktiskt har förbjudit restauranger, butiker och liknande inrättningar, då måste man ju kompensera verksamheten ekonomiskt, och det blir väldigt dyrt för svenskarna. Det kanske är det de väntar på. Alltså han menar på att här måste man ge ut paket. I Sverige är det ju fortfarande fritt, men samtidigt så varje dag vaknar man ju upp och så står Göran Persson där och säger: nu är det allvar, bryr du inte om vårsolen? Ni får inte gå ut, ta inte studenten. Så att det blir så mycket på att
så Göran Persson där?
Ja, alltså han säger det varje dag. Nu är det ännu viktigare att vi ska liksom lyssna på de här restriktionerna, hur vi ska bete oss.
Har han tagit över, alltså inte Löfven?
Vad sa du?
Inte.
Ja, men för fan, det är klart att det är Löfven. Det är så kul. Han är så inget för mig. Jag tänker alltid på Göran Persson. Jag tänker Sverige. Det var länge sedan jag lämnade. Ja,
stor personlighet.
Jag såg att du blev
lite konfiderad. Det var Löfven, säger det här varje dag.
Men i alla fall, jag säger bara att han menar på att det här att man ska börja ange restauranger som inte följer restriktionerna med en meter emellan i Sverige.
Mm.
Man ska in och tipsa. Att det här börjar komma på personindivid istället för att samhället gör ett beslut för alla. Man får inte gå på restaurang.
Nej, jag vet. Slut. Men det är ju en sån...
Det är ju enklare.
Ja, det är ju hemskt. Det ser jag ju även i det här lilla communityt här. Det är verkligen grupperingar. Det är vi och de. Vi tycker så här, och de hittar nästan sin grupp och identitet i det här. Att man går så in i det och man är så försiktig och alla har munskydd fast man inte behöver när man går runt reservaren. Fast det inte är någon lag så har folk det, och har du inte det så är det shaming, och så hänger man ut varandra som vi pratade om förra veckan. Att det alltid är, det är ju obehagliga jävlar de där.
Nej, men det är du. Men tänk då, Jenny, jag tycker det är skönt att jag vet. Nej, du och jag får inte mötas på Santa Monica Beach.
Nej.
Så vi behöver inte sitta och diskutera det. Vi behöver inte heller störa oss på våra vänner som lägger upp bilder från Santa Monica Beach. För Nej. Vi vet att det är förbjudet.
Mm, exakt.
Och jag kan ju tycka att det finns ju, om det nu är så här farligt, eller om viruset sprids på det här sättet, det finns ju också något bra i lockdownen.
Mm.
Det är därför jag inte vill klaga på den.
Nej, men precis. Nej, men det håller jag verkligen med om. Det är farligt att lägga i folks händer, för att det blir någon sorts penalism på något sätt.
Mm. Men jag förstår, men så det är ju där vi lever. Så att när du sa till mig, börja trötta på karantän, ja. Men samtidigt så ser jag just nu inte heller något alternativ.
Nej.
Jag känner mig också lite som en bluff nu, för att jag har ju faktiskt då antikroppar. Nu ska jag inte skryta om det. Även om jag har läst på många ställen att det då, där...
Att, men vi vet inte om det funkar.
Man vet inte, nej. Men du och jag vet ju att jag vet ju symptomen.
Mm.
Och om jag nu verkligen har det, och jag gick till en väldigt seriös klinik. Jag såg att, vad heter
det? Jo, men man vet inte om man är immun, menar jag.
Nej, immun kanske man inte är, men för ett tag nu är ju det. Man kan ju bli återsmittad, men det är ju jätteovanligt.
Mm. Jag vet inte, Malin. Jag tror att det kanske är så att du måste fortsätta sitta där hemma.
Ja, men jag känner mig dum. Jag sitter hemma, men jag känner mig dum när jag går runt i munskydd. För jag vill egentligen bara, wow, jag behöver inte det.
Mm-hmm.
Jag kan inte smitta. Men, ja, provocerande. Ja, oavsett vad, jag kommer ju snart inträda det här shaming-samhället. Och kanske själv sitta och ange folk i Stockholm när jag kommer hem. För att vi ska ju åka till Stockholm och har beslutat det nu.
Mm.
Så vi åker faktiskt dit om 4 veckor redan.
Mm, gud vad härligt. Ja, då kan ju du komma där med dina LA-värderingar och anmäla alla restaurangerna.
Tror jag kommer bli populär.
Ja.
Man kommer bara, alltså ursäkta.
Ja.
Vad sa du?
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Mm. Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn.
Mm.
Storlek 140 uppåt är det ju.
Mm. Och det här är också, ska jag säga, väldigt så här snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se, så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Jag såg att Bruce Willis har valt att köra karantän med sin förra fru Demi Moore och deras 3 barn. Såg du det?
Jag såg det, och det gör mig lite glad. Varför då?
Ja, men jag vet inte, det är väl någonting roligt med att de umgås och kan vara såna vänner. Det är väl alltid trevligt på något sätt.
Mm.
Men det är också lite konstigt. De hade lagt upp någon bild, såg jag, på Instagram när alla hade på sig likadana pyjamasar. Det var Demi, det var Bruce, och så var det deras då 3 döttrar. Och så var det någon mer som jag inte ens vet vem det är.
Nej.
Någon random person som var med. Mm. Och alla hade på sig grönvitrandiga pyjamasar.
Mm.
Och såg ju väldigt lyckliga ut då. Men den som inte kan vara så lycklig, tänker jag, är ju hans fru då. För han är ju omgift och har två små barn, 2 döttrar som är, jag tror, med 6 och 8.
Varför? Nu får du förklara det.
Nu får jag förklara mig. Nej, men jag läste idag då att detta beror på att dottern Scout, en av de här 3 döttrarna, var med i något radioprogram. Och då berättade hon att de skulle alla, alltså Bruce och hans fru och deras två döttrar, de skulle alla åka till Idaho, för det är där Demi bor då. Mm. Vilket förvånar mig, varför bor hon så långt bort? Ja. Varför bor inte hon i LA som alla andra?
Ja, men jag tror att det hade med hennes, jag läste ju hennes bok, kommer du ihåg hennes memoarer här?
Ja.
I höstas, jag tror det har med hennes missbruk att göra, för hon har ju varit fri nu ett tag.
Ja, okej. Okay. Det här är till en hemmet där de växte upp. Hon och Bruce bodde där tillsammans i alla år och hade barnen ihop där. Hur som helst så berättade dottern Scout att hon tycker att det är så härligt att både mamma och pappa är tillsammans i huset där de växte upp tillsammans. Och att det är så tråkigt då att hans fru och hennes andra två systrar inte kunde komma. Men de skulle alla åka tillsammans till Idaho, men samma dag de skulle åka så var frun och de två barnen i parken. Och en av döttrarna får tag i en kanyl, det låter ju livsfarligt, det är hemskt, och sticker den i foten på sig själv.
Nej men gud, i LA?
Ja, i LA. Så de måste åka till sjukhus och ta en massa tester och kolla upp det här då, såklart. Men Bruce tänker att de kan komma senare, jag åker själv. Så han åkte själv.
Die hard.
Checka in hos Demi Moore och sen så bara beslutar de att nej, det är för jobbigt att resa just nu. Så nu 6 veckor senare så sitter han fortfarande där och hans fru och resten av familjen är fortfarande kvar i LA.
Nej men det är så skönt, för det är sån TikTok-stämning, för de alla har ju typ, jag följer inte hela familjen, men alla uppdaterar ju från de här olika pyjamasarna varje dag. Och man ser ju verkligen att de karantänar ihop.
Ja, alltså, ja exakt, och det har blivit en liten grej, alla blir så uppmärksamma där. Men du vet, när jag tänker på det här, att Filip skulle bo hos oss, alltså i 6 veckor, att vi skulle gå runt, han skulle gå runt här i samma pyjamas som oss. Vilken panik.
Ja, men samtidigt känns det som det, den enda du har hängt med är ju Filip och Agnes.
Ja, jag vet, alltså, precis.
Så är det ju, det är ju din enda cell.
Ja, och det har säkert blivit att vi umgås mer på grund av karantänen. Vilket är kul och kommer med en massa positiva saker, såklart. Ja, nästa upp är väl då TikTok och pyjamas för allihop.
Vi har ju också sagt att vi har ju hört väldigt mycket vad vi gör och inte gör i karantän. Men vi tänkte att vi kan, som ett stående inslag i podden, ibland ringa upp våra nära vänner och höra vad de gör och hur det går för dem. Så att, först du tänkte vi, det passar väl då, att du kan väl ringa Filip och höra hur det går?
Jag ringer Filip. Mm. Ja, så får alla höra vad andra har för sig istället för vad vi bara gör. Mm. Hur ser din karantän ut?
Just nu ser den ut som att jag står och förväller spenat. Vilket jag faktiskt inte tror att jag hade gjort om det inte hade varit karantän. Det är som att varje dag så graviterar man mot recept. Och nästan alla recept innehåller sjukt mycket smör. Eftersom man står och tänker så här, ja men idag ska jag äta lite mindre. Och tänker man, nej fan det är fan karantän. Det är okej att göra fet mat. Så det känns som att det är väldigt mycket som handlar just om mat, måste jag säga. Mycket mer i mitt fall än att sitta och titta på några serier. Utan varje dag börjar med att man, åh hur gör man en fransk citronkaka? Ja. Och så sitter man där på kvällen och så vaknar man upp. Kanske dagen efter och tänkte, varför gjorde den där franska citronkakan? Men det är väl positivt kanske också.
Ja, men är det här din nya talang? Det känns som att alla får ju för sig att de ska bli bra på något eller göra någonting i karantänen. Ta vara på tiden.
Men vet du vad jag tänker? Jag tänker att det nu snackas det mycket om restaurangbranschen kommer att dö och så vidare. Ja, det hoppas man ju verkligen inte att det gör. Men det som säkert har hänt, inte minst i USA, tänker jag, där folk är så jävla... I alla fall lite av du och jag är ungefär samma bekantskapskrets. Men folk är så jävla dåliga på att laga mat och orkar alltid göra det. Och så nu för första gången i sina liv så börjar de faktiskt laga mat hemma och tycker att det är kul, för då får de tiden att gå. Mm. Och det kanske gör att man också hämtar mindre mat. Jag har ingen jävla aning. Men det är många amerikanska vänner som skickar bilder på en för att liksom visa, titta vad duktig jag är i köket. Mm. Och det ser nästan alltid skitäckligt ut, det de gör, eftersom de inte kan laga mat. Ja. Så det är väl det, jag går runt och inspekterar trädgården och tittar. Det är ungefär, man känner sig som, vet du vad, så här, livet är en slow tv-program. Jaha, så här mycket har tomaterna växt under natten. Varje liten framåtrörelse på något sätt positiv. En blomma som har växt lite mer.
Ja, eller det är ju som att jag målar hela källaren. Jag är så nöjd med det.
Ja, och vi har städat hela garaget här hemma.
Ja.
Och sen inte att barnen har själva försökt att städa ut sina leksaker. Det hade ju inte heller hänt.
Nej.
Vad fan gör man annars?
Men hur mår du? Hur mår du i karantänen? Går du upp och ner eller är du stabil? Eller?
Jag pratade med en kompis idag, eller min Lars Bäckung som jag jobbar med. Mm. Ja, men då sa jag, fan, jag känner mig ändå rätt stark. Och jag vet inte, det har ingen aning om hur länge man kan göra. Men vissa verkar ha panik. Den här tiden kommer absolut, man kommer minnas den med någon sagt, gud vad hemskt. Mm. Men jag tror också att det finns en dimension av att det är en liten fin tid också.
Ja, men jag vet. Samtidigt som jag läste en artikel nu, om det var igår eller något sånt där. De skrev att vi kommer inte komma ihåg det här. Så funkar inte människan. Vi kommer ha glömt det här.
Nej, men det där är jag helt övertygad om. Eller hatar det. Men alla artiklar som är, detta kommer vi bära med oss hela våra liv. Och då berättade mina föräldrar ju som har varit här nu. Nu är det över 2 månader.
Ja.
Det är ju så här, vad gör du i karantänen? Jo, jag umgås med mina föräldrar. Ja. Det händer också. Men då så berättade min pappa om farmor som var en märklig människa. Det kan vi lämna där här. Men i alla fall då så visade det sig att hon upplevde ju spanska sjukan och flera av hennes kompisar och till och med så här, släktmedlemmar dog.
Mm.
Jag hörde aldrig henne under hela tiden jag kände henne och levde med henne. Hon nämnde det aldrig.
Nej.
Och det tror jag ändå är lite talande för att människan är sådan att den kommer, jag tror vi kommer bara så här. Det kan man kommer nämna det någon gång. Men jag får för mig att man kommer kanske nämna det mer som åh, det var den där tiden då jag förvällde spenat och tog en lugn femma och målade i garaget. Och så
ja.
Ja, men kanske det var då jag lärde mig att varva ner. Jag vet inte än så länge. Skulle det här vara 1 år till, då skulle man ju bli galen. Men det vore ju hemskt om man gnällde för mycket. Jag menar, både du och jag har ju också, vi har hus.
Ja.
Vi har liksom, man har...
Och vi har umgås lite med varandra. Det tycker jag är härligt också.
Men det jag säger, det kanske också det som också kommer... Den här tiden kanske ändå gör att man kan liksom så här umgås inom familjerna, även om det kan ha tagit lite tid ibland. Men så här, jag tror fan att det är ganska mycket sånt som... Dels att folk umgås, men jag tror också så bara att folk hör av sig till sina föräldrar. Fan vet jag, man kanske blir lite mjukare ändå, men förmodligen i samma anda som du säger att det bara kommer, att folk inte minns, så tänkte jag så här, kommer alla människor som ringer sin mamma varje dag nu, kommer man göra det när det här är slut? Jag har ingen aning. Eller kommer vi återgå till vårt stressade vardagsliv? Men jag tror så här, jag tror ändå än så länge har man blivit en lite blödigare. För jag tror kanske än så länge man kanske återgår till att vara en värdelös människa. Men jag tror man blir en lite bättre människa ett tag i alla fall.
Men du, lycka till med spenaten nu då.
Får det här att låta som att säga, okej, hej då. Vi står ändå i väldigt, väldigt intensiv kontakt med varandra. Plus vi har liksom så här, det är okej för oss att bli fulla ihop. Så det kan man också säga, vad gör ni i karantänen? Jo, man umgås med dem man kan umgås med.
Exakt.
Det är förträffligt, många ringer alls.
Ja.
Vi gör det fan bra, men nu måste jag förvälla vidare. Jag tror att det har blivit för mycket här.
Ja, gör det. Vi hörs sen.
Ha det bra.
Ja.
Ha det bra.
Hej.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare. Ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Ja, men på tal om Hollywood och karantän och kändisar, så såg jag att Goldie Hawn, Kate Hudson och dottern, vad hon nu heter, Kates dotter, yngsta, var på omslaget av People Magazine. Och det var historiskt av någon anledning som jag inte förstod.
Där kan man snacka mysig bonusfamilj.
Ja, men eller hur?
Eller?
Ja, men jag är ju fascinerad. Vi har ju pratat om det här innan. Jag tycker att Goldie Hawn är så positiv och härlig, och hon och så Kate, den dottern, hon verkar också så himla härlig och de verkar hänga ihop så tajt, och Kurt verkar vara en rolig jävel, eller hur?
Men han verkar vara så härlig. Mm. Har du hört hennes, för dottern har ju en podcast, har du hört
exakt
den?
Exakt vad jag tänkte säga.
Jag lyssnar ju på den.
Ja, för det är ju, hela familjen är ju då, det är ju Kate och så är det hennes bror då, Oliver. De är ju väldigt tajta. Men Kurt är ju inte deras pappa egentligen, utan de hade en annan pappa som, ja, de har väl talat ganska öppet om honom och hur han mer eller mindre övergav dem när de var små.
Men man vet vem han var, för då, han finns inte i deras liv fortfarande.
Nej, eller? Han lever fortfarande.
I deras
han är ju också
liv,
någon skådis,
som,
det hände väl inte mer med honom. De separerade när barnen var väldigt små. Sen var ju Goldie Hawn tillsammans med Bruno Wintzell en sväng.
Wow. Det visste inte jag.
Jo.
Jag menar, du, det är han svensken.
Ja, han som var, gjorde
tjing.
Vad hette det här programmet?
Tutti Frutti?
Tutti Frutti, ja.
Nej men gud, jag har glömt att det fanns det.
Tutti Frutti, han ledde Tutti Frutti.
För de som inte vet vad det var, det var ju något skit på TV3.
Det var något tävlingsprogram, tror jag egentligen, på TV3 som gick. Och det här var ju precis i begynnelsen av Parabol på något sätt, när vi skulle fick TV3. Jag minns när vi fick när pappa installerade en parabolantenn hemma och mamma sa att nej, det här är inte bra. Och han bara, det här är fantastiskt. Och sen hade vi då TV3 och så hade vi Tutti Frutti med Bruno Wintzell och tjejerna som då dansade in i olika, de var olika frukter, och sen så på slutet så sa de chin chin och så lyfte de, så fick man se brösten.
Får man se brösten, ja. Just det, de var bara någon så här som kom in i bild, och han hade så här backslick,
väldigt solbränd.
Mycket vax och jätteläskig ut. Ja. Såg ut som en riktig pedogubbe.
Ja.
Ja, alltså vadå, det visste jag faktiskt inte. Jag förstår att det här är allmänt känt, men jag hade ingen aning.
Ja, men de var tillsammans, och jag intervjuade ju Kate Hudson för något år sedan. Och då pratade vi lite om Sverige. Jag har faktiskt ljudklippet, så Ninni, du skulle kunna lägga in det här.
Do you know anything about Sweden?
I like your movies.
Been there. Oh, you've been there?
Of course. I've been to Stockholm quite a few times.
Oh, really?
And some of my favorite architectures in Stockholm. And I took this amazing boat ride out of the city and into the canal area and then out into the ocean. And they have all these great islands and stuff, and it's very green and yeah. And what, you know, the house that I grew up, well, not, I didn't grow up in it, but the first house my mother built was she'd been spending a lot of time in Sweden. I believe she was.
How come?
Probably dating somebody over there. Funny. but she came back and she designed her house all around, you know, the sort of Swedish kind of.
Oh, really?
Yeah, with all the great.
Did she paint it red and white?
It was yellow and white.
Okay. Oh my gosh.
Yeah.
That's very Swedish as well.
Yeah. Ja, hur som helst. Bisak. Men Oliver och Kate har ju då den här podden som heter Sibling Revelry.
Ja, alltså jag gillar den. Jag har inte hört många, men jag har hört några avsnitt.
Ja, jag bara har hört lite grann. Nej, inte speciellt mycket. Men där pratar de då om sin syskonrelation.
För han verkar också så himla härlig.
Exakt.
Ja. Så himla snygg också. Alltså härlig kille liksom, eller hur?
Ja, de är så bra.
Ja, börjar följa i karantän.
De pratar om sin syskonrelation, eller syskonrelationer, för de har ju gäster och allt möjligt. Familjerelationer, gräl, kärlek. Sen pratar de väl om mental hälsa och hälsa överhuvudtaget, tror jag. De har väl ganska brett, men just familjedynamik och syskonrelationer pratar de mycket om. Ja, men och vad har du för relation till dina syskon?
Nej, men vi pratar ju lite om det nu. Att jag saknar mina syskon otroligt mycket när jag bor här. Men jag har ju tre syskon. Jag har en storebror, en stora syster och en lilla syster. Mm. Så jag är ett klassiskt mellanbarn, måste jag säga.
På vilket sätt är du ett klassiskt mellanbarn?
Nej, men jag vet inte om du känner igen den beskrivningen, att du, för du är lilla syster, eller hur?
Men jag är lilla syster med 8 år, så de säger att då räknas man nästan mentalt som ensambarn.
Som ensambarn. Mm. Ja, nej, men jag vet inte, men mellansyskon, jag är ju glad, för det känns som att jag hamnar man i mitten. Jag är ju extremt nära min stora syster som är 3 år äldre, extremt nära min lilla syster som är 1 år yngre, och min storebror är bara 4 år äldre, så att vi är ju liksom 4 helsyskon på 5 år. Mm. Så det är ju väldigt tätt emellan oss.
Mm. Men har du varit någon medlare mellan alla då? Är det det mellanbarnet är?
Men antingen kommer ju mellanbarnen lite liksom så här i skymundan.
Mm.
Eller så blir det ju, alltså för typ det största, vad säger man, första barnen. Det är oftast de som jobbar i liksom
de är
alla astronauter, och, mm. alla astronauter, alla regerings...
Alltså ansvarstagande och pluggar ja. Bra. Och de yngsta, det är de som har haft det lättast, de kanske är mest fria och gör mest spontana saker.
Ja, de är ju så här konstnärer och får ja. Liksom inte ta ansvar. Och
sånt generaliserande nu. Ja.
Totalt. Men om du tänker på alla du känner så tycker jag det stämmer.
Mm.
Men för att jag kan tycka att det stämmer in så här mellan barn, då är det ju ofta så att man är social för att man har det båda. Man är van att liksom ha koll på allt och alla. Man är lite spindeln i nätet. Alltså, jag kan ju liksom snacka skit med min stora syster och min lilla syster och min lilla syster och min stora syster. Mm. Alltså, mm. jag blir ändå en knutpunkt i familjen eftersom jag är väldigt nära båda sidorna.
Men pratar du lika ofta med alla syskon eller är du närmare med ett syskon?
Jag tycker det där genom livet har varit väldigt mycket perioder.
Mm.
Alltså, jag har ju bott med båda mina systrar. Min första lägenhet flyttade vi alla tre in ihop. Liksom. Det var ju mitt livs roligaste år. Typ. Mm. Vi bodde en studentlägenhet i Göteborg. Men så att, jag tror att det är lite vad man är. När jag var yngre så tyckte ju min stora syster att jag var jättebarnslig. Då var ju hon 3 år äldre och cool. Liksom.
Mm.
Då var jag ju barn för henne. Så att det där har ju verkligen gått genom livet. Att man har... Och då som mellansyskon så tycker jag att man kunnat gå på båda sidorna. Liksom.
Mm.
Ibland har man varit hängt med lillsyran, ibland med stora systern, ibland med brorsan. Så att jag tycker att för mig att vara mellansyskon har ju varit fantastiskt på det sättet.
Mm. Jag är ju då sladdis och så har jag 2 bröder som är 8 år äldre än mig och de är tvillingar.
Mm. Ja, de är tvillingar.
Mm. Så det har ju varit en speciell...
Men du är lika nära båda?
Dynamik. Ja, nej. Det kan jag inte säga. Eller det går fram och tillbaka. Jag är nära...
Mm.
Ja, jag är jättenära båda två. Men i perioder har jag varit närmare med ena och i perioder har jag varit närmare med andra. Och sen så har vi ju till och med haft någon falling out någon gång när vi inte har kunnat prata på någon månad till exempel. Och sådär. Så har det också varit. Det som är intressant är väl att de är ju väldigt nära. De är tvillingar, enäggstvillingar, så de är väldigt lika varandra.
Ja, de är så lika, Jenny.
Ja, det är de. Men de är också väldigt olika. De har olika känsloliv och olika personligheter. De är verkligen olika människor ändå. Så även om de är väldigt nära så tror jag att de också tycker att det... Gud, nu talar jag utan att exakt veta det här. Jag borde ju egentligen få dem att säga. Men,
men det får
jag upplever det som att, de också, att det också är skönt att ha ett annat syskon att kanske vädra saker till. För Gud, jag känner att vi har väldigt intima samtal och är väldigt, väldigt nära. Och ibland pratar de om saker som de sinsemellan inte pratar om ens.
Ja, men har du känt dig ensam liksom för att... Eller om du har haft dem, för att... Varför jag frågar nu är för att... Belle är ju precis 8 år yngre då, och tjej. Och ibland kan hon känna så här, men mamma, jag skulle varit en syster att leka med. Och då känner jag så här, för mig har det varit så viktigt att ha syskon. Alltså mina har ju varit så himla nära mig i åldern också.
Mm.
Men har du känt... Någon gång saknade du det, att du skulle ha någon närmare så som de hade varandra, eftersom de också var tvillingar?
Inte så att jag uttalade i alla fall. Jag kan inte komma ihåg att det kändes så. Men det gjorde jag säkert. Vi hade ju... våra föräldrar skilde ju sig för alltså inte så många år sedan.
Mm.
Men de borde ju skilt sig för många år sedan. Så när vi växte upp var de ju ganska olyckliga tillsammans, helt ärligt.
Mm.
Och det kan jag känna att... Vi var väldigt bra på att alltså stötta varandra i allt som har varit i det och i att se efter varandra i alla steg i livet, vad det nu än har varit. Men att man verkligen har uppskattat varandra. Nu har man ju blivit äldre, nu har man själv gått igenom separationer och man har fått barn och varit med om så många grejer och att man alltid finns där för varandra. Vi pratar ju faktiskt 2 gånger i veckan kanske. Med båda mina bröder.
Men vad glad jag blir. För jag brukar säga så här till Belle. Hon bara, med mina stora syskon, de är så stora. Då brukar jag säga så här, men gud, alltså, ni kommer bli såna bäst, Isabel. Förstår du när du är 20 och de är 28? Alltså, ni kommer vara så här. Hon bara, va? Hon fattar ju ingenting. Du fattar ju bara, va?
Nej, men för så blir det absolut. Ju äldre man blir, desto tajtare blir man. Man har ju... man levde ju separata liv mycket mer när man var mindre, även om man fanns där och de alltid fanns där för mig och beskydda mig och fanns, ja, jag kunde alltid vända mig till dem, så är det ju mycket mer så nu på något sätt.
Ja, men jag tänker, min brorsa var ju 5 år äldre. Alltså, han har ju 3 småsystrar. Du förstår ju, alltså, jag kommer ihåg när han bara, alltså, nu kommer min nya bästis och jag har inte träffat honom på så länge. Måste någon av er behångla med honom? Det är så himla tråkigt, för att alla jag tar hem hit, då blir ni kära i någon. Och sen är inte de med mig längre. Mm. Alltså, man fattar ju, så fort han kom hem, bara, nu har brorsan, nu kommer det någon här.
Ja.
3 tjejer som är 1 och 2 år yngre. Hans polare var ju liksom drömmen. I högstadiet.
Ja. Ja, men det är viktigt med syskonband att man är nära, att man stöttar varandra på något sätt.
Ja, men det är jätteviktigt och jag känner också det är det jag saknar här jättemycket.
Mm.
Men sen så tycker jag också den här ventilen att man kan prata om ens föräldrar. Någon som man kan prata bakåt om och man kan prata om varandra, drag som någon annan känner till. Ja, men du vet, det är ju, det är ju det bästa som finns ju.
Exakt, rädslor som man bara kan dela med dem.
Ja.
Kommer
jag
att bli som mina föräldrar? Det är ingen annan som fattar vad man pratar om då.
Sen älskar jag också, så tror jag också att den här sociala biten, att ha många syskon, det är ändå, alltså, om man hade haft tid, råd och ork hade jag ju velat haft 5 barn.
Ja,
alltså,
verkligen. Nej, men jag håller med.
Alltså, så
ja, det är
kul.
Så mysigt med barn.
Men gud vad jobbigt. Fan, nej, jag ångrar mig. Jag vill inte.
Ta
jag vill
tillbaka.
Jag tar tillbaka.
Ja, men så du kommer ju egentligen från en riktig... Nej, dina föräldrar, vad är deras historia?
Alltså mina föräldrar skilde sig när jag gick i gymnasiet.
Ah, okay.
Så jag bodde ju också med dem jättelänge liksom. Men jag minns ju liksom att när mina 2 stora syskon flyttade ur huset, då flyttade vi till Göteborg ju, jag och min lilla syster. Och då var jag jättesugen att gå liksom, när jag gick i gymnasiet 1 år i USA, för att jag också alltid varit så sugen på USA. Men då kom jag ihåg att nej, men jag kan inte vara borta från min syster 1 år. Det är ju helt sjukt folk som gör det. Du vet, ibland kan man känna att man är så tajt med en syskon att det också, man ser tillbaka på sitt liv. Alltså det har varit fantastiskt, men att vi har varit så symbios med varandra att det är svårt att släppa den biten också.
Mm.
Alltså det är klart att jag hade önskat att man själv, hade jag typ varit ensam barn, då är det klart att jag hade gjort det liksom.
Mm.
Men att nej, det hade varit helt omöjligt. Och så skilde sig mina föräldrar när jag gick i gymnasiet och tog studenten, så kommer jag ihåg jättetydligt att mamma var så här, ja men vi, nu hade de ändå bott i 2 olika sovrum jättelänge.
Alltså, ja, var det en jobbig skilsmässa eller var det,
nej,
eller
men
hade
vi
det varit jobbigt
skulle,
länge
nej,
innan skilsmässan?
Ja, det var länge innan och jag var typ över det. Men det var intressant att de ändå var så här, ja men vi kommer bo i varsitt rum, eller vi kommer liksom hålla ihop nu till du tar studenten. Jag bara, men varför då? Alltså, skiljer er, ni bor i olika sovrum liksom.
Ja.
Så det är sånt man kan se nu när man blir äldre. Bara, men gud, vad var det för grej liksom?
Ja, den generationen.
Dagen
man skulle
efter
hålla
studenten,
ihop.
Bara, nu är det slut! Nej då.
Nej, men att man skulle hålla ihop fast man inte var lyckliga. Alltså, och utan ofta.
Ja.
Jag tänkte på mina föräldrar som höll ihop i alla år fast de skulle skilt sig när jag var liten, helt ärligt tror jag. De hade säkert mått bättre och varit gladare båda 2 om de gjorde det.
Mm.
Men jag undrar hur mycket de försökte, förstår jag menar.
Mm.
Alltså nu kanske vi separerar alldeles för lättvindigt ibland, men man försöker ändå innan man separerar, eller? Det är inte så att vi bara är tillsammans för sakens skull, eller?
Jo, fast jag tror att folk är mycket mer friare, det betyder inte lika mycket. Nej. Alltså så här, är det inte bra, då går man vidare. Ja. Alltså sen, klart att man kan kämpa för någonting.
Ja, men kämpa att man anstränger
men jag tror
sig.
Inte...
Vi går ju liksom i parterapi eller lyssna på varandra, kan du göra det? Att man ändå så här, har någon sorts konversation. Ibland kan jag uppfatta det som att den generationen inte hade de konversationerna riktigt ens.
Nej.
Jag hör dig, då gör jag så här, vi ska tillsammans lösa det här. Man var ju bara tillsammans, det var ju bara något man var. Man skulle vara det.
Mm.
Men också att jag tror att den generationen, men att de bråkade också mycket mer inför barnen, eller?
Ja. Mm.
Visst gjorde de det?
Gud ja.
Det handlade,
men liksom... barn var ju bara barn, det var inte så att man tänkte som via psykologi och man tänker det här kan påverka barnen, utan barnen fick hänga med
bara
på allt. De är där liksom. Man tar sina konflikter. Det är ju inte så att man diskuterar någonting som inte de ska höra. Liksom.
Nej, de får anpassa
kanske
sig lite
engelska någon gång. Alltså, we shouldn't be talking about it. Alltså, någon gång har man väl hört någon engelska, men annars kör de ju.
Ja. Jag minns, för min pappa jobbade utomlands i flera år. Mellan att jag var 4 och kanske 10 eller något sånt där. Så han kom hem ofta på helgerna och jag kommer ihåg att han jobbade väldigt mycket. Och mamma var ju trött på det. Och jag kan verkligen... Mm. förstå henne för det. Att han var borta mycket och sådär. Sen kan jag, och då ska jag också säga då att jag är inte partisk, för jag förstår dem båda två. Det är ju alltid två sidor av allting. Men pappa var borta mycket, och när han kom hem så var det fortfarande stress och jobb och allting. Och på sommarlovet en sommar så var vi i stugan, och pappa hade väl semester, tror jag. Men han hade tagit med sig kontoret dit. Och det här var ju på den tiden när det var faxmaskin och grejer. Han hade en laptop. Och det var ju en av de första. Den var ju den var röd. Hela skärmen var röd och orange. Kommer jag ihåg. Och så fanns det ett dataspel på den som var Pac-Man. Och det höll vi på att spela.
Och det var innan internet, eller hur?
Ja, visst. Ja. Men han satt i alla fall i stugan och jobbade och hade sig. Och jag antar att någonting hade kanske kokat ett tag mellan dem. Och det här var kulmen. Men jag hade inte märkt det. För jag tänker på det här nu när man själv har barn då, som Ilse och Tage, som är 4 och 6. Att de kommer ju minnas alla stora saker och utbrott eller vad det nu än är. Det här kommer de alltid att komma ihåg. Jag minns att vi skulle i alla fall plocka hallon, jag och pappa. Och han hade väl tagit sig tid då till det här. Eller han ville väl såklart göra det, men det var ju inte projektet. Något man gjorde varje dag med pappa.
Nej. Och nu som förälder vet man också att det är ett projekt. Man vet ju huvudet, nu ska vi koka hallon. Jag har sagt, nu blir det hallon. Nu jävlar blir det hallon. Sen tycker man det är kul, man är igång. Men alla gånger man lovat ett projekt, då blir det ju större.
Ja, och man ska hitta och vara i stövlarna. För man skulle alltid ha stövlar ut i hallonriset när man gick och plockade. För det var ormar och grejer och... Ja, och det var olika mått och någon hink och det ena med det tredje. Och där var det urplockat, och vart skulle vi gå? Och jag minns när vi kom hem att vi öppnade dörren, jag och pappa. Och man hör på där inne hur det rotas runt. Arr! Någon är så arg, och det man hör och det...
Oh, nej.
Det slår och slängs i saker. Och jag kommer ihåg att jag tyckte väl att det var läskigt. Jag var ju liten då.
Ja.
Men ut kom i alla fall mamma med faxmaskinen. Hon ska slänga faxen åt pipsvängen. Och jag minns att det blev det var så dramatiskt.
Varför har hon stört sig på den? Vad hade hänt?
Nej, men det här måste ju den ha kokat länge. Jag antar att nu så här i retrospekt, för vi har inte pratat om det här, jag och mina föräldrar. Nej. Men jag antar att det här var semestern som hade utlovats sedan länge. Han skulle nu vara ledig, han skulle hjälpa till, han skulle ta tag i barnen, säkert måla om stugan. Alltså, vem tusan vet. Så plötsligt kommer han där och sätter upp datorn. Och sätter upp, pluggar in faxen. Det ska fixas och donas, och det finns ingen semester på riktigt där. Och jag tror att det kokar väl över. Så hon kommer utspringandes med den här jävla faxen som ska slängas. Och pappa springer efter, och de står där och ropar och har sig om den här faxen. Som sen åkte in igen och pluggade sig in igen, och så var det inte mer med det. Men att jag minns det så tydligt.
Ja, det var så tydligt. Och det är också en sak, så det är så typiskt sån bild som barn, kan jag tänka. Mm. Alltså här står hon med den. Gud, vad sjukt. Men vadå, du har inte pratat med din mamma om det här?
Nej, jag tror aldrig jag har pratat om det.
Nej. Jo, men just såna där, kan inte du tänka då, när du har Ilse och Tage, för så kan jag tänka, eller jag har tänkt många gånger, när man har haft ett stort bråk, när jag ser bråket. Och så tänker man så här, men gud, är det här vårt fackspråk då? Alltså, vad kommer de komma ihåg? Nej, men du vet.
Ja, men det tänker jag också på ibland. Nu ska jag säga att vi bråkar faktiskt väldigt sällan, och jag tror aldrig vi har haft en diskussion framför barnen. Jag och Zev, och inte ens jag och Filip, tror jag. Kanske är det så att skilsmässobarn också på riktigt blir mer förskonade, för att man vill inte att de ska vara med. Jag kan känna att jag nästan är för försiktig med sådana saker. Jag vill inte att de ska känna att det är konflikter åt något håll. Allting är okej.
Kommer ihåg, jag hade en gammal bästa kompis när jag var liten som jag hängde jättemycket hos. Men jag kommer ihåg att komma hem till dem, deras föräldrar bråkade jämt.
Ja.
Och det var så hemskt nu när man är äldre och tänker på det där.
Ja.
Och jag kommer ihåg någon gång vi var där, och så hon bara, men nu kommer det bli bra, för att pappa börjat gå som terapeut, för han hade varit jätteotrogen. Och så kommer jag ihåg att jag kom hem någon gång, och så minns jag också så där jättetydligt att den där mamman i familjen bara, och så ligger du med terapeuten!
Gud, vad mörkt!
Alltså jag minns det så väl, och de är ihop idag. Ja.
Han ligger fortfarande med terapeuten.
Ja, han ligger fortfarande med henne. Och säkert massa andra också. Ja. Ja. Men man minns ju sånt där när det är så himla starkt.
Mm. Men, jag tror, men sen har jag ju andra saker med ilsen. Jag liksom blir för arg på någonting. Eller, alltså man gör ju misstag hela tiden såklart.
Gud.
Men, och varje gång så tänker man, åh gud, kommer det här att komma, kommer hon att komma ihåg det här? Eller kommer han att minnas när jag blev så arg för det där?
Mm. Och hur kommer de minnas detta oftast?
Nu blir det inget lördagsgodis!
Jo, men det hemska är den här grejen också, vem blir boven i dramat? För egentligen kanske det var din mamma som var trött, utsliten och har tagit hem tvillingpojkarna, dottern och din pappa har jobbat på och varit jätteduktig. Men du minns ju du att hon är den galna med faxen. Alltså,
jag tänker snarare när jag berättar den här historien att det är lättare att förstå hennes sida. Ja. Men nu i retrospekt, mycket senare när man har blivit äldre, så kan jag också förstå min pappas sida och hur deras äktenskap liksom utspelar sig över åren, vad som hände där.
Ja. Nu var ju vi så unga, alltså, när jag träffade Sigge, när vi hade Viggo, och vi bodde i en studentlägenhet i Göteborg, hade inte vi någon diskmaskin. Och vi var ju båda så här typ så unga, som man, det här att städa som man gör nu, gjorde man ju inte på det sättet.
Nej.
Så att det var alltid så här, vem ska ta disken? Nej, men jag kommer inte göra det. Nej, men jag kommer inte göra det. Att det alltid var lite så här, oh, men gud vad skönt, nu tog han den. Att man höll på så där. Men jag kommer ihåg någon gång, så tur var vi bara 2-3, så han kommer inte ihåg det här. Men att det blev ett så här kallt krig mellan oss, att vi vaknade upp, hade haft typ folk över, du vet, när det verkligen är middagen kvar. Och tar man inte den på kvällen, vet man ju att då är det så jobbigt.
Några år sedan, upp, fimpar överallt också.
Ja, men då är det så här, fimpar, man orkar inte. Då kände jag så här, nej, nu tar jag inte den. Det är Sigge som ska ta den. Ja, så jag kommer in så här demonstrativt och vi gör någon så här härlig grej. Så på kvällen lagar vi mat igen. Nej, du tog inte Sigge den. Och då ser jag att han tittar på mig och tänker, nu ska hon ta den. Och så där höll det på. Så det blev liksom mer och mer och mer tallrikar. Och jag kände bara, jag ska fan inte ta disken. Ja. Det gick 4 dagar. Ingen sa något. Och jag såg att han bara, nej, men nu. För nu var det så mycket så vi hade inte ens plats för disken i disken.
Nej.
Sen, det här är ett av våra största bråk vi hade. Alltså det var nästan att vi inte blev några fler barn. Kommer jag hem. Tänkte, nu har han ju tagit disken efter 4 dagar. Jag har fortfarande inte sagt något, inte han heller. Kommer hem, då har han tagit Viggos babybalja, du vet, en sån här bebisbalja som man kan ha, för de är för små för att sitta i badkaret. Sköljt alla tallrikar, satt babybaljan på disk, alltså vad säger man, diskon, och stoppat ner alla tallrikar, sköljt dem men inte diskat dem.
Och typ säger, varsågod.
Ja. Nej, men typ, man bara, aha, då säger inte jag heller någonting. Jag bara, intressant. Alltså, sen slutar det med att han ställer sig och diskar det där. Men det är roligt hur lång tid det här tog. Det här kan ju vi skratta åt idag. Så här tidiga bråk i förhållandet. Men alltså, det där, jag kommer aldrig glömma det. När jag kom hem och ser den här baljan, alltså jag var så sur, Jenny. Jag kände bara, han är sjuk i huvudet.
Små saker som vi står. Men det här är ju karantänslivet lite också. Irritationer över små saker. Jag måste måla om. Jag ser en fläck, nu ska allt tvättas.
Open up America. Open up.
Ja, men högt och lågt, Malin. Det var ja.
Högt och lågt.
Det är väl så livet är just nu.
Fax och disk. Ja. Men utan shaming-grejer så är du i alla fall välkommen. För imorgon är det ju värmebölja. Och det är lördag imorgon.
Ja, jag vet. Så och idag är det värmebölja och det är faktiskt fredag. Så att efter det här så hoppar jag i sommarklänningen och korkar upp.
Ja, gud vad mysigt. Ja, då kanske vi kan skåla på FaceTime lite senare. I alla fall. Ja. Det lät ju kul.
Ja. Men... Och tills ni hör oss nästa vecka så finns jag på Instagram som Jenny Ham. Vi heter Keeping Up Jenny Malin.
Och jag heter Malin Eklund med 3 U.
Vi har ju det här nya konceptet när vi knackar på också hos... ja, nu har vi bara knackat på hos mig, men snart ska jag knacka på hos dig. Och precis. Kanske fortsättningsvis också hos andra.
Första. Det är Q&A in LA heter det. Precis. Och sen så knackar vi på och ställer frågor. Ni får jättegärna skriva till oss vilka ni skulle vilja se i det som ni känner till på här i LA.
Vi har ju första avsnittet ligger ute på Instagram TV där på vårt gemensamma konto, så gå in och kolla där.
Ja, gör det, så hörs vi nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. Puss puss, hej då. Me and my eyes. Me and my heart. Me and my eyes. Aye, aye, aye. My heart.
takes a man to live. It takes a woman to make him compromise. So be in my eye, be in my heart, be in my eye.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.